Varmt välkommen till RISE-podden. RISE, Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, är Sveriges äldsta stödförening för vuxna som har utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. I den här podden pratar vi om det mest tabubelagda i vårt samhälle, att barn utsätts för sexuella övergrepp. Det belyser att det sker, att det får långsiktiga konsekvenser för den som utsatts, men också att det finns hopp. Hopp om att du som utsatts kan må bättre med rätt hjälp och stöd. Och även hopp om att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av den här frågan. Med gemensamma krafter. Vi producerar flera avsnitt i den här programserien. Och vi gör det i poddformat för att du ska kunna lyssna var du än befinner dig och när det passar dig. Den här gången har vi i vår programserie valt att ta avstamp i olika delar av vår verksamhet. Och våra erfarenheter som organisation i vårt arbete att ge stöd från en utsatt till en annan. Jag som leder samtalet i det här avsnittet heter Gunilla Sundros och jag är projektledare på RISE. Jag har också arbetat som stödperson i vår verksamhet de senaste åren. Det här avsnittet har tema män. Vi kommer prata om förekomst, om konsekvenser och om möjligheter till läkning bland mycket annat. Vi kommer också att prata om vad som kan fungera som verktyg och hjälp. Att som utsatt börja må bättre. Kanske till och med att börja må bra. Det är mörka och tuffa frågor som vi pratar om. Och det finns vägar till läkning och gemenskap som är hjälpsamma för många. Med mig i det här avsnittet så har jag tre män från olika delar av landet. Och alla arbetar som stödpersoner i RISE. Jörgen, vill du börja med att kort berätta om vem du är och vad du gör när du inte arbetar på RISE?
Absolut. Jag heter då Jörgen och jag är ursprungligen från småländska Vetlanda. Och idag bor jag i Helsingborg och jobbar med utbildningar på Arbetsförmedlingen. Och när jag inte jobbar eller engagerar mig i RISE så fylls livet med vänner, hundar, bilar och att engagera mig för HBTQ-rättigheter. Mm. Ungefär så.
Ja, välkommen. Tack för att du är med oss här idag. Tack. Och Thomas, nu är det din tur.
Tack Nilla. Ja, jag kommer från Södertälje. Idag bor jag på landet utanför Södertälje och jobbar på Scania med logistik. Jag tycker om att skriva, spela gitarr, läsa och träna lite och tycker väldigt mycket om att odla blommor.
Ja, Solros är särskilt har jag förstått, eller hur?
Ja, Solros.
Härligt, du är också varmt välkommen hit idag, Thomas.
Tack.
Och så har vi Kristoffer med oss. Vem är du?
Jag heter Kristoffer. Jag är från Storuman, Västerbottens inland. Bor numera utanför Umeå. Jag jobbar med mat till barn och gamla. På fritiden tycker jag mycket om att vara i skog och mark och framförallt jakt.
Du är också varmt välkommen hit idag. Så jag vill börja med att tacka er alla tre för att ni är här och för att ni vill vara med oss idag och prata om de här viktiga frågorna. Vi hoppas och tror att den här podden ska vara ett stöd till den som lyssnar, inte minst män som är utsatt som pojkar och som kanske ännu inte har brutit tystnaden eller som faktiskt kanske inte har kommit i kontakt med hjälp. Och vi hoppas också att du som är närstående eller yrkesverksam som lyssnar här idag och som möter personer som utsatt sexuellt som barn kan få mycket glädje av dagens avsnitt. Vi kommer börja vårt samtal med att titta närmare på hur vanligt det här samhällsproblemet är. Vi ska alltså prata om förekomst. Och det finns allt för få undersökningar och studier gällande sexuella övergrepp mot pojkar och vilka konsekvenser det får i vuxen ålder. Det är också därför som det är svårt att ge säkra siffror på hur vanligt förekommande det är. Och det är en befolkningsstudie som gjordes 2014 av Nationellt centrum för kvinnofrid. Det ger oss en riktning på hur vanligt det är med sexuella övergrepp mot pojkar. Men den undersökningen är snart 10 år gammal så det behövs ju verkligen nya och breda befolkningsundersökningar.
Ja, precis. Och uppskattningsvis så sker det ungefär 30 000 våldtäkter mot barn varje år i Sverige. Och omkring 30% av dem beräknas ske mot pojkar. Och i Sverige uppger 11% av männen att de har utsatt för minst ett sexuellt övergrepp någon gång innan de fyllde 18 år. 11% av män som är utsatt som pojkar innebär i faktiska antal att drygt en halv miljon vuxna män i Sverige lever med den här erfarenheten. Och jag är en av dem som utsattes för sexuella övergrepp som barn och som levt och till viss del fortfarande lever med konsekvenserna av det. Det blev min hemlighet som jag ensam bar på i över 20 år innan jag till slut vågade börja prata om det, sökte hjälp och kunde börja min läkning.
Tack, Jörgen. Tack för att du berättar. Och Thomas, känner du igen att övergrepp som stödsökande berättar om i din roll som stödperson hos oss på RISE, att det kan se väldigt olika ut?
Mm, det gör det. Det kan variera väldigt stort. Det kan handla allt från sexualiserad omvårdnad av en förälder eller annan närstående till fysiska övergrepp, grova övergrepp, sadistiska övergrepp, ibland med rituella inslag. Sexuell omvårdnad kan ju till exempel vara att beröra ett barn på ett sexuellt sätt vid duschning, av- och påklädnad, hjälpa barnet med intimvård när det egentligen inte behövs.
Precis, och det här med sexuell omvårdnad kan ju vara ett begrepp som en del kanske inte har hört talas om eller det används inte lika ofta. Men det är ju någonting som vi ser i stödverksamheten hos oss på RISE och även för de män som söker stöd som varit utsatta som pojkar. Och sexuell omvårdnad, det är ju precis som du är inne på, Thomas, det kan handla om att man berör ett barn på sexuellt sätt. Det kan vara i nattningssituationer, i blöjbyten, omvårdnad där förövaren helt enkelt går över gränsen. Och det behöver inte ha gjort ont. Barnet kanske inte blev rädd eller liksom att det var en skräckfylld situation. Tvärtom så kan det ha varit en trygg situation. Men gränser har överskridits och det ger konsekvenser och skador. Psykiskt inte minst. Vi kommer prata mer om konsekvenser alldeles snart i det här avsnittet. Thomas?
Ja, när det gäller mig då har jag varit utsatt för både grova övergrepp, både fysiskt och psykiskt. Även utsatt för grooming där förövaren till en början var ett stort steg för mig. Och gav mig bekräftelse och var verkligen min vän. För att sedan att det övergick till övergrepp. Ja.
Mm. Tack Thomas, tack för att du berättar. Den knapphändiga statistik som vi har idag, den lägger ju ofta stort fokus vid penetrerande övergrepp. Du beskriver också här, Thomas, om grooming och att till början så var faktiskt förövaren ett stöd och det var en person som du litade på. Och där menar ju vi på RISE att det behövs just den här bredare bilden eftersom våldtäkter, det är bara toppen på isberget av många olika typer av sexuella övergrepp som orsakar stort lidande hos den som utsätts. Och också det som vid en första anblick kanske kan uppfattas som, ja, inom citationstecken då, ett mildare övergrepp kan ge svåra konsekvenser för den som utsätts. Så vi ska ju prata mer om det som sagt. Kristoffer, hur kan övergreppen se ut då och vilka är förövarna?
Ja, de kan se väldigt olika ut. I mitt fall så rörde det sig om en man utanför familjen. Han var idrottsledare inom hockeyn, lärare och dessutom min granne. Vi bodde grannar länge så han har garanterat följt mig hela vägen från barn till äldre och på olika sätt manipulerat mig. Det började som i mitt fall ganska harmlöst. Förutom hockeyn så gillade jag väldigt mycket att vara på badhuset. Vilket han alltid ställde upp och hängde med på. Och eftersom vi bodde grannar så fann han det lämpligt att jag skulle åka med honom till och från badhuset. Så här efterhand så vet jag precis varför han var på badhuset.
Just
det. Det var ju för att få se små nakna pojkar i omklädningsrummet. Hans beteende följde även med in i omklädningsrummet på hockeyladan. Det var mycket viktigt för honom att fylla vattenflaskan före och efter träningen. Och olyckligt nog fanns enda kranen i pojkarnas dusch och omklädningsrum.
Mm.
Ytterligare ett sätt att få se nakna barn. Efter ett tag, så helt omedvetet, så befann jag mig i hans vardagsrum hemma i hans lägenhet. Där jag tvingades genomlida timtal med porrfilmer. Mannen berättade även att andra pojkar som han tidigare haft där hemma var väl etablerade personer som jag till och med kände till. Genom att prata om dessa kontakter fick mannen det han ägnade sig åt att låta helt normalt i mina ögon. Detta eskalerade såklart eftersom tiden gick. Jag var rätt duktig på hockey dessutom och fick därför fördelar av detta. Ekonomiska fördelar. Mm. Och eftersom man även var lärare fick jag även fördelar i skolämnet. I ett visst ämne har jag till exempel aldrig någonsin läst till, men ändå har godtagbara betyg.
Just.
Här någonstans började det fysiska övergreppen. Återbetalning. Hot, skuld och skam. Mm. Den klassiska verktygen arbetade mot mig. För att få min kropp lovlig i hans sexuella skadade lustar. Hans mål, som han uttryckte, var att lära mig bli en foglig, snäll, kåt pojke. Så här gjorde alla, så här skulle det vara, fick jag till mig. Hoten han använde som jag hade svårast för, det var att vill din pappa verkligen veta vad du gör och att du dessutom njuter av det. Det var återkommande hot om att skvallra till pappa. Vill din pappa veta att du älskar att bli avsugen? Så här höll det på ett par år. Min nackdel var dessutom att jag var sen i utvecklingen. Sen inne i puberteten, vilket gjorde att jag i hans ögon var intressant länge. Men så äntligen så fick jag könsår och var inte intressant längre. Helt plötsligt upphörde allt.
Mm.
Men där och då helt plötsligt så fanns jag inte. Så var det för jag. Och hur en pedofil kan se ut, det vet vi inte. Den kan vara vem som helst. Den kan se ut hur som helst. Det finns ingenting att ta på utseendemässigt. Det enda med säkerhet kan veta det att pedofiler rör sig i kretsar där barn och unga finns. I skolor, idrott.
Mm.
Övergrepp kan vara allt från att tvingas titta på porr. Oönskad beröring, engångsöverfall, eller som i mitt fall, som jag vill påstå, hjärntvätt från tidig ålder. Fullständig manipulering. Den som är förövare kan vara en förälder, det kan vara syskon, släkting, vän, någon vuxen i din närhet eller en helt främmande person. Hos de män som söker stöd här hos oss på RISE så är det lika vanligt med manliga som kvinnliga förövare.
Tack, Kristoffer, för att du berättar. Och det är också vanligt att man kan bli utsatt av en jämnårig. Vi har ju många stödsökande i RISE som har blivit utsatta av ett syskon exempelvis. Det förekommer också. Och det är inte heller helt ovanligt att ha blivit utsatt för flera förövare. Det har inte bara varit en. Men verkligen tacka er alla tre också för att ni delar med er av era erfarenheter. Du lyssnar på RISE-podden. Att bredda bilden av vad ett övergrepp av vad det är och vem som är förövare, det ser vi på RISE som något väldigt viktigt. Det är bredare och mer mångfacetterat än vi som samhälle ofta pratar om. Och era beskrivningar bekräftar ju den bilden också. Vi ska nu prata mer om konsekvenser. Och vi skulle egentligen kunna ha ett helt eget avsnitt där vi pratar om konsekvenser. Och det kanske vi kommer ha framöver, vem vet. Vi ska försöka ge en övergripande bild redan i det här avsnittet. Och i stort så är det liknande konsekvenser av att ha varit utsatt som barn. Oavsett kön. Vi ser alltså inga större skillnader mellan kvinnor och män som har varit utsatta som flickor eller pojkar. Men det kan också ta sig olika uttryck, ibland kanske exempelvis kopplat till könsroller eller förväntningar och normer i samhället. Och att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn, det innebär alltid en kontrollförlust. Och behov av kontroll är just därför ett av de vanligaste sätten att försöka upprätthålla trygghet senare i livet för de av oss som har blivit utsatta. En annan gemensam nämnare som konsekvenserna ofta leder till, det är olika former av ensamhet. Vi ska nu som sagt gå igenom några av de vanligaste konsekvenserna. Det finns många fler, så de vi pratar om nu är ett axplock. Det är inte så att de är viktigare än någon annan, utan vi försöker bara ge en bred bild. Det finns många andra viktiga och svåra konsekvenser också. Kristoffer, skulle du vilja berätta lite mer om PTSD?
Ja, PTSD, eller posttraumatiskt stresssyndrom. En diagnos du kan få efter att du upplevt något extremt hotfullt eller skrämmande. Risken att utveckla detta är betydligt större ju yngre och mindre du är. För oss män är risken betydligt större för PTSD att utvecklas efter sexuella övergrepp jämfört med exempelvis fysiskt våld. Symptomen på PTSD kan vara att du kan ha svårt att reglera dina känslor. Du kan till exempel snabbt bli förbannad eller snabbt ledsen. Du kan känna dig värdelös med tillhörande känslor av skam, skuld och misslyckande. Du kan ha svårt att ha längre kompis- eller kärleksrelationer. Du kanske känner dig väldigt ensam, men även fast du umgås med andra.
Ensamheten är ju för de allra flesta en röd tråd när det kommer till konsekvenser. Och vi har många stödsökande i RISE som berättar om just ensamheten. Att det minskat när de kommer till kontakt med andra stödsökande. Och det är en av de viktiga funktionerna som vi fyller på RISE. Vi kommer prata mer om ensamhet alldeles snart. Och nu har vi ju pratat om PTSD som en konsekvens av sexuella övergrepp som pojke. Och majoriteten av de som har en PTSD-diagnos, de har också minst två andra psykiatriska diagnoser. Och det är så att en tredjedel av män som utsatts för sexuella övergrepp som pojke har kriterierna för en depressionsdiagnos. Det är också vanligt med olika typer av ångestdiagnoser. Hälften av männen som utsatts sexuellt som pojke har någon form av ångest enligt de studier som finns idag. Vill du dela det också lite, Thomas, kring hur det har varit för dig gällande
omgivningen? Ja, det kan jag göra. Jag har haft lidit av depression och ångest under stora delar av mitt liv egentligen. Varit sängliggande, ja, i perioder, ångestfylld, apatisk, fast liksom, kom inte därifrån. Fast i negativa tankar, kände mig hjälplös och ja, värdelös. Men sen när jag till slut bad om hjälp och tagit emot hjälp så blir det allt bättre och jag känner att läkningen pågår egentligen, ja, hela tiden.
Just det. Tack för att du berättar. Vi kommer ju prata om läkning också och vad som har varit hjälpsamt. Det är viktigt att även fokusera på de bitarna. Sen har vi det här med skam och skuld. Har du några tankar kring det?
Ja. Jörgen? Nej, men att känna skam och skuld är ju också exempel på konsekvenser just som kan uppstå efter att ha utsatts sexuellt som barn. Och skam kan ju beskrivas som en känsla av att jag är fel, medan skuld beskrivs också och oftast runt om att jag har gjort fel. Och vill man så kan man ju dela in skammen i extern och intern skam. Och den externa skammen är då social och handlar om hur man tänker att andra ser på en. Och kan lätt känna skam inför det. Tankar runt hur man tror att andra tänker på en. Och ett exempel på det är att den här känslan av att jag har gjort bort mig. Alltså för min del blev det en konsekvens av övergreppen i vuxenlivet. Att det varit oerhört viktigt hur jag uppfattas. Att jag därför gått över mina gränser eller inte lyckats sätta några gränser alls. Bara för att bli sedd och bekräftad och accepterad. Och ofta har jag varit missnöjd med vad jag har sagt och gjort. Och kanske upplever att jag tagit för mycket plats eller borde gjort mer i någon situation. Och detta bara för just för min oro för vad andra ska tycka och tänka om mig. Och det kan jag, när jag reflekterar över detta, så det är ju ett otroligt tröttande och väldigt skadligt beteende liksom, och som jag känner att det är väl värt att jobba på, och det känns som att det får jag göra. Sen kanske gränsen mellan den här externa och den interna skammen inte är så stark, utan det går in i varandra för mig. Liksom. Men den interna skammen kan sägas vara mer personlig och handlar om hur man ser på sig själv. Ofta en bild av att vara värdelös och svag, skadad eller rent av äcklig. Ett exempel på det är att liksom, jag är värdelös och misslyckad. Att man säger det till sig själv och känner det. Och det är ofta denna interna skam som blir stark hos personer som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Och så är det också. Att jag känner också att den starkaste konsekvensen av övergreppen är just det här förhållandet till skam. Liksom. Och det har varit starkt. Och att jag ser på mig själv, att jag lätt för att se på mig själv som värdelös och misslyckad. Och därför inte värd att älskas. Kort och gott inte vara värd det bästa liksom, som gäller för oss alla egentligen. Och den begränsningen gör att det är svårt att leva livet fullt ut då, om man ska parera skammen. Just det. Det är inte ovanligt att känslor av skam och skuld är svårare för män att både identifiera och uttrycka än vad det är för kvinnor. Och detta kan ju kopplas till att män och killar förväntas att alltid gilla sex och därför inte bli tagna på allvar vid utsatt för sexuellt våld. Och för mig kanske det handlat mer om att jag tvingar mig själv att leva upp till någon slags förlegad mansnorm, att vara stark, att inte visa och prata känslor. Mm. Att det har varit mitt största hinder. Men sen också den här föreställningen om att jag skulle haft någon typ av skuld i att övergreppen skedde. Det vill säga att jag skulle kunna förhindra övergreppen. Mm. Och den har varit tung att bära just för att hela bilden blir förvrängd. Och det blir väldigt, liksom, har verkligen haft då känslan att jag skulle kunna ha gjort eller borde ha gjort någonting. Om en fråga som skulle kunna peka mot att jag haft någon typ av delskuld då, eller skuld helt och hållet, det har kunnat vara så här: varför kämpade jag inte emot? Varför återvände jag till förövaren? Och tyvärr är det också såna här frågor som jag har fått ställt när jag sent nu i vuxen ålder berättar. Mm. Så kan jag få den frågan av personen, liksom så här: ja, men varför sprang du inte därifrån då? Åkte du tillbaka dit sen?
En total oförståelse.
Och det triggar ju.
Och den typen av frågor är ju verkligen skuldbeläggande. Även fast den som frågar eller säger kanske inte har den avsikten, får man hoppas. Men det blir ju resultatet verkligen. Man förstår inte mekanikerna liksom. Mm.
Och det positiva tycker jag att det var väl den här delen som jag sen med hjälp av stöd snabbast kunde få ordning på.
Just det.
Om skammen är en utmaning fortfarande. Mm. Så just med skuldfrågan, den med lite stöd och hjälp kunde jag ju sortera att förstå på djupet. Mm. Att jag var ett manipulerat, jag var ett barn. Precis. Jag var ett manipulerat barn som inte hade någon skuld i någonting.
Exakt.
Som hände.
Exakt. Ett barn kan inte ge samtycke.
Nej. Precis. Thomas, du ville dela en text som du hade skrivit på temat skuld och skam.
Ja, tack Jörgen. Ja, den här texten skrev jag när jag jobbade med min skam ganska intensivt under period. Egentligen ett brev till min skam som jag hade då. Skam. Du har mig i ditt grepp. Jag försöker lyfta, men du är så tung. Du flödar fritt i varje del av mig. Du finns i hela mitt väsen. Du berättar att jag är värdelös. Du säger att ingen vill ha mig. Du talar om att jag ej är värd kärlek. Du visar vägen till självförakt. Du strör ångest över hela min själ. Du förför och förgiftar mina tankar. När natten kommer dansar du föraktfullt piskornas dans. Men du är inte välkommen längre. Jag ska inte kämpa mot dig mer. Till du är inte min kamp. Du är inte längre min vän. Jag har sett ljuset inom mig. Jag hör andra röster nu. Änglar och ljusbärare omkring mig. Jag tar smärtan och omvandlar den till min inre låga. Och du vet, mina vingar växer dag för dag. Snart lyfter jag och lämnar dig ensam kvar.
Stort tack för att du ville dela med dig av den texten.
Mm.
Och tack Jörgen också för det du delade. Mm. Det här är RISE-podden och vi är mitt uppe i avsnittet tema män. Och vi pratar om konsekvenser. Och missbruk är också en konsekvens som kan komma efter att ha varit utsatt sexuellt som barn. När det kommer till missbruk så är det så att hos män som är utsatt sexuellt som barn så är det omkring 10 gånger så vanligt med alkohol- eller drogmissbruk som hos män som inte har varit utsatta som barn. Det är en väldigt stor siffra. Och barn som är utsatt sexuellt har också en betydligt tidigare debut av alkohol och droger. Substansbruk är i sin tur starkt kopplat till ökad risk för att bli utsatt för sexuella övergrepp. Så det är inte ovanligt att det här leder till en ond spiral där sexuella övergrepp och substansbruk förstärker varandra med ständigt ökade risker. Och hos män med sexuell tvångsmässighet, det som även brukar benämnas sexmissbruk, så är det dubbelt så vanligt att ha varit utsatt sexuellt som barn. Men hos män som har utsatts sexuellt som barn så är det också vanligare med motsatsen, att man har ett sexuellt undvikande. Kristoffer, skulle du vilja dela någonting kring konsekvenser kopplat till missbruk för dig?
Ja, mitt sätt att till en början överleva, det var ju med brännvinne.
Mm.
Och det var mängder där ett tag. Och konsekvensen där är att man blir till slut sluten i sig själv bara. Det blir jag och vardagen funkar så gott det går. Mm. Men sen är det inget mer. Så man blir som ensam.
Det blir en isolering i det.
Mm. Ja, fullständigt.
Mm. Just det.
Även fast man tror att det liksom funkar bra. Så funkar det till en viss gräns. Sen är det ju stopp.
Mm. En konstgjord andning.
Verkligen. Mm. Men samtidigt var det enda sättet jag kunde överleva. Där. Precis. Och då.
Ja.
Men det var ju svårt och dumt att få den där känslan. Jag vet känslan jag fick över att man var oövervinnelig. Ingen kunde ta in, ingen kunde röra in längre.
Just det.
När man var i ruset.
Mm.
Då var man jättestark.
Mm.
Och det var ju bara en stund.
Ja.
Sen gick
det. Gick det över.
Men då blev vi mer och mer att, ja, den där onda spiralen.
Just det. Mm. Tack. Jörgen, hur har det varit för dig?
Ja, det har varit olika flyktbeteende som har liksom tangerat att vara missbruksbeteende.
Yeah.
Och det, visst, det har varit prestation och arbete. Och så, men det har också varit alltså att relationer och sex, liksom, att hitta det lagom läget där har ju varit jätteutmanande. Mm. Och där jag... För övergreppen hade ju den konsekvensen för mig att min sunda homosexualitet blev ju totalt besudlad och förstörd av pedofilen. Så att när jag, dels är jag ju då närmare 60 idag, så att vi går tillbaka i tiden, homosexualitet var inte så accepterat.
Yes.
På 70-talet och början på 80, liksom i en mindre småländsk stad. Mm. Så kombinationen blev för mig att jag kunde liksom inte skilja på vad som var, alltså när jag kände längtan och attraherades av en annan man i min unga ålder, att tillägga, så blev det någonting fel, för att det fanns en koppling till övergreppen.
Just det.
Och det innebär att jag tryckte ju ner, inte bara att jag inte berättade om övergreppen, utan jag tryckte också ner i 20 års tid min sanna sexualitet.
Mm.
Och gjorde ju allt för att passa in i normen. Jag gifte mig med en kvinna och gjorde allt för att liksom trycka ner det där.
Mm.
Det positiva är ju det att när jag väl började prata om detta så gick det ganska fort att inse skillnaden mellan övergrepp och att ha en sund sexualitet.
Just det.
Och att jag är homosexuell.
Mm.
Och att det har ingenting med övergreppen att göra. Mm. Utan det är sån jag är född och skapt. Men i det fina då, så det innebär att då har det ju varit anorektiskt för mig, delvis med sexualitet och relationer. Och jag har förstört att passa in och haft relationer, men det har varit mer åt anorektiska hållet. Mm. När jag sen kom ut, äntligen, som gay och började leva det livet, så var det ju så fantastiskt, liksom. Och jag var på helt rätt plats. Men det är inte alltid den glädjen varar, utan då, jag hade ju också ett annat behov i mig, att fly från mina känslor, smärtan, och jag var i terapi och sånt.
Mm.
Att då utvecklade jag ju då periodiskt då ett sexmissbruk istället.
Mm.
Att då var det ju, om det var för lite så blev det ju för mycket.
Just det. Mm.
Och jag kan ju se att det där hänger ju ihop, att det handlade egentligen inte om sex, liksom, utan den ena biten, det är det här med relationer, vara på jakt, dejta. Mm. Att det handlar ju det här bekräftelsebehovet. Liksom. Mm. Att det är egentligen det handlar om. Att det fortsätter från barndomen att se mig. Och någon ser mig och bekräftar mig, så är jag okej. Okay, liksom. Så egentligen har det handlat mycket mer om det än om just
ja, sex eller kärlek och sådär. Att det, mer, det handlar mer om bekräftelse än njutning. Men precis. Oavsett så är det ju här att ta det som ett missbruk, och det gör jag också. Och man verkligen ser det som ett missbruk.
Mm.
För att det där det är också ett dödligt utagerande. Liksom. Mm. Att det där kan få allvarliga konsekvenser liksom, som pajar mitt liv. Men egentligen känner jag mig missbruksförhållande. För mig pratar jag mycket mer om att när jag stänger av mina känslor och börjar fly.
Mm.
Det har inte varit så mycket substanser. Mm. Men relationer, sexualitet, prestation... Mm. Du vet, allt det här, det är träsket liksom. Och det där är ju, det dödar en långsamt liksom också.
Verkligen, ja, och rent liksom i belöningscentrum så triggar ju samma saker igång på substans- och processberoende. Det tar bara lite längre tid, men det är samma mekaniker.
Absolut.
Och jag tänker att många kan känna igen sig i det du beskriver också, Jörgen, gällande dikerna. Man har varit i ena diket och sen händer någonting, och sen så hamnar man kanske i andra diket innan man på något sätt kommer i någon form av liksom väg som man själv känner att man vill vandra på. Liksom, det tror jag är, tror vi många som kan känna igen oss i det. Tack för att du delar, verkligen. Mm. Thomas, hur har det varit för dig?
Mitt största missbruk, det är nog alltså prestationer, och framförallt mitt arbetsnarkomani. Egentligen första gången jag kunde känna bekräftelse var på jobbet när jag hade gjort en bra prestation. Och tack vare mitt kontrollbehov och mitt behov av perfektionism så var jag uppskattad medarbetare.
Mm.
Som egentligen, ja, på grund av min problematik aldrig gjorde fel nästan på jobbet. Och då kunde jag få en klapp på axeln av chefen. Och då kände jag en kortvarig, väldigt kortvarig känsla av värde. Av kärlek när jag lär någonting. Men det försvann väldigt fort. Då var jag på jakt efter nästa prestation på jobbet då.
Mm.
Och där har jag gått in i väggen, utbrändhet. Och det är fortfarande en utmaning, men nu är jag medveten om det, så nu kan jag imitera läget, känna in vart är jag, behöver jag vila och så vidare.
Just det. Återhämtningen igen som vi har pratat
om. Ja, återhämtning.
Vikten av det. Intressant, tack. Tack för att du delar. Vi har ju touchat det nu, och vi ska prata om just kontrollbehov som ju är en konsekvens. Att vi på olika vis tar det sig uttryck för de av oss som har varit utsatta sexuellt som barn. Thomas, vill du dela lite mer kring det?
Mm. Ja, absolut. En gemensam nämnare för många konsekvenser av sexuella övergrepp i barndomen är kontroll. Att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn är alltid en kontrollförlust. Och behovet av kontroll är därför ett av de vanligaste sätten att försöka upprätthålla trygghet. Mycket av det dåliga måendet kretsar därför kring en känsla av att inte ha kontroll och ett försök att upprätthålla kontroll. Och om jag pratar i min egen erfarenhet, då har jag haft en stark kontroll baserad på rädsla som har påverkat mitt liv mycket. Till exempel så utvecklar jag väldigt starkt medberoende och försöker läsa in alla människor, alla händelser i min närhet och i min omgivning. Och sen försöker jag anpassa mig till det, för att försöka skapa en falsk trygghet. Att där kan jag att vara säker liksom. Mm. Men allt eftersom jag lär mig att bättre ange mina behov och mina gränser, då kan jag få mer tillit till mig själv och tillit till livet. Och då minskar mitt behov av kontroll.
Mm. Tack, Thomas.
Mm. Nej, men jag tänker också just det här runt kontrollbehov. Att det är också en del av... Ja, det är en allvarlig konsekvens av det hela. Och just det att vid övergreppen så förlorade jag ju liksom... Men det var ju den ultimata förlusten av kontroll. Liksom. Och tyvärr även tillit till... vuxenvärlden, men en tillit till människor överhuvudtaget. Och det är någonting som jag jobbar med och har blivit mycket bättre. Men det är fortfarande det här, tilliten till att till varandra, att vara andra människor, att andra människor inte vill mig illa. Och det är klart att det blir svårt att slappna av och bara leva. Och extra tröttande är ju då när kontrollbehovet, om det är triggat och igångsatt, det är att jag försöker kontrollera sånt som jag inte kan kontrollera.
Mm.
Vad andra säger, vad som ska hända. Och, nej, så det där är ju någonting verkligen värt att jobba med, för att det begränsar, det blir, livet blir litet. Liksom. Mm.
Tack. Du lyssnar på RISE-podden. Tidigare i samtalet så nämnde vi ensamhet som en av de konsekvenser som många beskriver just efter sexuella övergrepp i barndomen. Och många stödsökande som kommer till RISE lider av känslor av utanförskap. Man har svårigheter att relatera till andra. Det är vanligt att kanske inte alls har haft eller haft väldigt få vänskaps- och kärleksrelationer. Och har man varit utsatt för sexuella övergrepp av en familjemedlem så är det också vanligt att man inte har någon kontakt alls med sin familj, delar eller hela. Speciellt om familjen har valt att tro på förövaren, vilket tyvärr inte alls är ovanligt. Och ytterligare någonting som då kan bidra till ensamheten, det är att många blir sjukskrivna på grund av det som har hänt, eller man klarar inte av att vara i arbete eller i studier exempelvis. Och det innebär ju minskade möjligheter till sociala kontakter i sig självt. Så de konsekvenserna finns också. Och även här så fyller ju RISE en viktig funktion genom att det finns möjlighet att träffa andra i liknande situation. Som minskar känslan av utanförskap. Och man får också möjligheten att faktiskt öva på under trygga former att relatera till varandra. På ett nytt, sunt sätt eller kanske för första gången. Kristoffer, har du någonting som du vill dela just kring ensamhet då, och isolering? Hur det har varit för dig?
Ja, jag vill nämna just för min del vad gäller beröring. Den här känslan av att ingen får peta och ta på mig, vilket försvann i samband med övergrepp.
Mm.
För jag tålde överhuvudtaget ingen beröring, så som smekning, mysning eller kramar eller någonting. Det var liksom, det gick bara en obehag i kroppen. Mm. Den enda som fick ta på mig utan obehag, det var mamma. Och det var fruktansvärt obehagligt att sitta nära någon. Alltså det var liksom den här spacet jag var tvingad att ha. Men idag har jag lärt mig beröring tack vare min fru. Och idag kan jag till och med njuta av det.
Mm. Tack för att du berättade det, Kristoffer. Jag tänker att det är många som lyssnar som kan känna igen sig i det. Och vad värdefullt det är att få komma till en punkt med en person som man litar på. Att man kan få läka ut det också. Verkligen. Jörgen, hur går dina tankar kring isolering och ensamhet?
Nej, men det är väl lite grann som Kristoffer säger. Det kan verkligen se ut på olika sätt.
Mm.
Ensamheten. Och jag har alltid haft många vänner och sociala kontakter. Och det känner jag mer att det är, liksom, det är något naturligt. För ibland har jag tänkt så här att sökande bekräftelse och att det här. Men så ser jag, nej, men det där är en del av min... Jag är en extrovert människa. Liksom. Mm. Så jag har många vänner och sociala kontakter. Va? Men precis som Thomas nämnde så är det väldigt få som jag har släppt nära.
Mm.
Det gör det inte lätt för dem som vill vara nära heller för den delen. Men alltså, det är också problematiskt. Men,
ja.
Men om jag känner minsta otrygghet så kan jag fortfarande vara social, men jag släpper inte folk nära. Och jag kan också få en obehaglig känsla av att jag sitter i ett socialt sammanhang och har en stark känsla av ensamhet. Mm. Liksom.
Det blir som ett lager mellan dig och dem.
Ja, det blir som ett lager och att kanske jag känner att jag inte kan vara den jag är.
Mm.
Eller att liksom, ja, lite svårt att förklara ibland, men känslan av ensamhet kan komma upp i...
Ja.
Mest, ja, verkligen i olika sammanhang.
Mm. Tack, Jörgen. Ja, mina herrar, nu har vi pratat en stund om ett axplock av de konsekvenser som kan drabba personer som utsatts sexuellt som barn. Vi har berört PTSD, vi har berört depression, ångest, skam, skuld, missbruk, kontrollbehov och nu också då ensamhet och isolering. Är det någon av er som vill dela någonting mer kring just konsekvenserna efter att ni har utsatts som barn. Kanske något kring relationer, närhet, identitetsfrågor eller något annat. Thomas?
Ja, jag kommer att tänka på det här med tillit och svårighet att visa sig sårbar.
Mm.
Jag kommer att tänka på hur svårt jag hade att släppa in min fru ända in i min själ, in i mitt hjärta liksom. Fast jag var gift så många år och hade ett bra liv och så, men ändå inte kunde släppa in en enda in på grund av brist på tillit och svårighet att vara sårbar. Och alltså, den insikten fick jag under en terapivecka då vi pratade om de här sakerna, och då det slog mig liksom hur det var för mig.
Mm.
Och hur det kanske hade känts för min fru då också. Hon inte fick komma ända in till mig.
Just det.
Och jag kommer ihåg när jag kom hem på den veckan. Och liksom jag gick in i vårt hus och jag gick till soffan när min fru satt. Och jag lade mitt knä, hela mitt huvud i hennes knä. Och liksom mina murar bara rämnade. Och jag låg där i hennes knä och grät liksom. Hon grät och hon kunde känna liksom att hon fick hela mig.
Mm.
Det var fint.
Tack för att du delade den upplevelsen, den bilden. Det här är ju de mörka frågor vi pratar om. Det är tuffa konsekvenser som vi som har utsatt sexuellt i barndomen är med om. Och vi alla fyra som samtalar i det här avsnittet har egen erfarenhet av varit utsatta som barn. Så nu ska vi titta mer kring möjligheter till läkning. Vad som har varit viktigt för er i era individuella läkningsprocesser. Det finns säkert gemensamma nämnare och det kanske finns saker som är individuellt. Så Thomas, skulle du vilja börja? Mm.
Ja, alltså jag nådde en kraftig botten för cirka 7-8 år sedan. Och det hittade jag till ACA som är ett 12-stegsprogram.
Mm.
Där man liksom får hjälp av sin egen älskande förälder. Att jag kan lära mig att ta hand om mina inre barn. Jag kan känna in dem, hur de mår, vad de behöver.
Just
det. Och så hittade jag, i samma veva hittade jag också till RISE. Som har betytt väldigt mycket för mig. Det blev som ett hem där jag kan vara hela mig själv. Vara trygg när jag är hela mig själv. Och vara mitt sanna jag. Och där känner jag mig aldrig ensam. Sen har jag haft annan terapi också. Men så har det sett ut för mig.
Mm. Tack Thomas. Och gemenskap med andra i olika former har varit hjälpsamt.
Ja.
Mm. Tack. Kristoffer, hur har det sett ut för dig?
Ja, min möjlighet till läkning, det var ett startskott av att jag träffade och fick. Det var faktiskt en ny chef på jobbet som visade sig vara nyfiken på riktigt.
Just det.
Den där känslan av att någon verkligen vill veta hur jag mår. Ja. Inte bara fråga förbi farten, hur är det?
Mm.
Och det var en ny känsla jag fick liksom, och där och då. Jag vet inte varför, men den personen skulle få veta.
Mm.
Så det var liksom startskottet, första gången jag öppnade på locket.
Jag tänker det du säger nu är ju så viktigt, för det är nästan en hälsningsfras vi använder. Hej, hur är det? Hur mår du?
Mm.
Och sen har vi liksom inte tiden, eller de flesta tar sig inte tiden att faktiskt lyssna på svaret.
Nej.
Men här mötte du en person som genuint var intresserad och som inte nöjde sig bara, utan som fortsatte att fråga.
Precis,
mm.
Och det var så då jag lyckades öppna locket.
Mm.
Och då gjorde jag det jag var bäst på där och då. Det var att dricka mycket brännvin. Så ringde jag upp personen och tömde allt liksom. Det lyfte på locket på min historia och fick ur med allt.
Mm.
Och det var startskottet.
Det var första gången du berättade det.
Ja,
mm.
Och just den där nyfikenheten. Liksom, det gjorde någonting i mig som ville att nu, här ska det fram.
Mm.
Och på den vägen är det. Sen har jag brokig väg därifrån, från starten tills där jag är nu, såklart, med hjälp av olika instanser, eller så säga. För där någonstans hade jag försökt söka hjälp före, för jag visste att det här kommer att gå på tok.
Mm.
Men då blev jag inte benött av vården och samhället i någon bra form, så att jag la locket på igen och tänkte att aldrig mer det ska jag klara själv.
Mm.
Men det öppnar sig där, tack vare den genuina nyfikenheten. Vilket jag tycker att vi ska vara mot alla, varandra, hela tiden.
Mm. Absolut. Tack, Kristoffer. Jörgen, vad har varit hjälpsamt för dig?
Nej, men jag känner igen mycket av det som Thomas Kristoffer delar. Men just att börja prata om det. Liksom att sätta ord på det och inse att jag inte är ensam.
Mm.
Om det som hänt. Och faktiskt också få den här responsen då. Liksom att hur skevt och hur orimligt det är.
Just det.
Att bli utsatt för detta som barn. För att jag har känt att det har funnits lite förminskande ibland. Och det kan ju bli när vi som är tillsammans i föreningen RISE, att vi är så vana att prata om det här, men ibland bara stanna upp och att få alltså, i början att prata om det.
Just
att det där är helt orimligt, ska ingen behöva uppleva. Att, men också att kunna dela och förstå, att möta andra om konsekvenserna.
Mm.
Det har hjälpt mig mycket. Och också någon slags kapitulation, alltså både över att ja, utgå från verkligheten, ja, det är inte en historia jag vill ha, men jag har den.
Mm.
Och det här är mina konsekvenser, varken jag vill ha dem eller inte. Och det där, det har gått i kan jag säga, i omgångar det här, att jag, så fort jag ber om hjälp så har det funnits hjälp.
Mm.
Och så har jag mått bättre. Och så släpper jag det och så glömmer jag att utgå från verkligheten.
Mm.
Som för mig känns som att jag måste hela tiden fortsätta med min läkning och vara observant. Och det är väl det som hjälper mig framåt.
Just det.
Så det är jag har perioden jag inte har det och då får det konsekvenser, för då faller jag tillbaka.
Ja.
Det blir mindre, det blir mer ångestfyllt, det blir svårare liksom.
Mm.
Men just det här också att jag skickar med att det finns hjälp att få. Och RISE är ju ett exempel liksom. Och jag har också varit och är med i 12-stegsprogram.
Mm. Så det har varit hjälpsamt för dig?
Ja, det har varit en sorgbearbetning.
Mm.
Och även det här att jag till och med kopplat till min sexualitet och homosexualitet. Att även jag har, alltså jag har varit på Noaks ark till exempel och för att jag hade ett riskbeteende.
Mm.
Man får terapi där. Så jag säger att var och en kan ju hitta sin väg. Men, men just det här att min erfarenhet är ju när jag öppnar upp, utgår från verkligheten, så finns det stöd och hjälp att få.
Mm.
Ja.
Så acceptans har varit en viktig aspekt.
Ja.
Låter det som. Mm.
Och sen också att reda ut vissa saker.
Just det.
Det är också skönt, tänker jag. Har man rätt ut det här med skuldfrågan för mig, då är den utredd.
Mm.
Den är klar.
Mm.
Och så kan man fokusera på det som andra konsekvenser som kanske är knepiga att hantera. Liksom.
Mm. Tack, Jörgen. Mm. Ja, hörni, tiden går fort och vi behöver börja avrunda för den här gången. Och jag vill avslutningsvis fråga er var och en, alla tre, vad ni har som viktigaste medskick som ni skulle vilja göra i den här podden. Dels till den som nu är vuxen och som har varit utsatt som barn. Men kanske också till närstående och yrkesverksamma. Vi vet ju att våra poddar också lyssnas av närstående och yrkesverksamma. Så vad säger du, Thomas? Vad vill du skicka med?
Mm. Ja, alltså till den som blir utsatt, att de inte ska ge upp, att det går att må bättre. Och det är heller aldrig för sent att söka hjälp och må bättre. Och ja, du är ju verkligen värd att må bättre.
Just.
Och till närstående, att finnas där, men inte heller glömma sig själv och sitt mående. För det är ju tufft för närstående också. Och det finns ju hjälp för dem också.
Precis.
Mm. Mm. Och yrkesverksamma. Där jag pratade med en del som jobbar i vården och jag känner folk. Att ibland de känner sig liksom, men de vet inte hur de ska gå tillväga alltid. Men att liksom, det finns ju kunskap. Till exempel Bonsa, RISE, andra föreningar. Alltså ta hjälp av dem, fråga dem.
Mm.
Och våga se när man misstänker något. Våga se det, våga agera på det.
Just det, våga fråga.
Våga fråga, ja.
Just det. Tack Thomas. Kristoffer, vilka medskick vill du göra?
Ja, lite mer skick till framförallt närstående och yrkesverksamma.
Mm.
Och då kan jag spinna på lite mer på den där. Jag vill uttrycka med en magkänsla.
Just det.
Alla har ju någon gång haft en magkänsla om att här är någonting som inte riktigt stämmer. Är något som har hänt här? Är något lite obehag?
Mm.
Att man vågar lita på den magkänslan och göra någonting åt det. För vi har tendens att gå runt nu och inte göra någonting åt det. För man tänker, tänk om jag tar fel. Alltså, det blir obehagligt om jag tar fel. Det är ingenting. Istället för att vi egentligen ska tänka, men vilken tur att nu tog jag fel, här var ingenting. Men att man beaktar den magkänslan och gör någonting åt det.
Mm.
Så inte åren går och det visar sig sen 20 år senare, aj då, min magkänsla hade rätt. Där var det någonting som jag kanske kunde ha motverka eller hjälpa till med.
Just.
Och återigen den här nyfikenhet som jag själv fick. Vi måste våga vara nyfiken på vår omgivning. Både barn, vuxna och unga. Nyfikenhet. Men inte vara tjatande nyfiken. För då blir det omvänt. Då blir det stopp istället.
Mm.
Men är nyfiken på riktigt. Det är något som sticker ut. Det är något som inte stämmer. Ta hjälp av andra om man inte törs. Fråga själv. Men se till att det är någon som får veta. Vad du känner. Vad du tror. Och hoppas att det är fel. Men är det inte fel så är det jättebra att vi agerar i någon mening.
Precis.
För tyvärr så måste vi våga tro att de här problemen finns. Innan vi vågar och kan se dem.
Just det. Viktigt. Mm. Tack Kristoffer.
Tack.
Jörgen, vilka medskick vill du göra?
Nej, men det är väl lite på samma just det här att jag tänker som närstående. Att det finns ju... Det är inte lätt att vara förälder. Det är inte lätt att skydda sina barn mot allt. Men att just någon slags insikt om att det här förekommer. Och som vi pratade i början av podden, liksom att det är ganska vanligt till och med. Och just att koppla det här med magkänslan, att liksom våga fråga, det här finns. Och har man den här som närstående, en känsla att någonting inte är som det ska. Det behöver ju inte vara övergrepp, men då kanske det är något annat. Så det är väl det att jag känner att man kan förhindra sagt om man vågar fråga.
Just det.
Eller lindra om inte annat. Och det samma är ju för yrkesverksamma också. Att våga fråga.
Mm.
Och våga gå på sin magkänsla som Kristoffer pratade om. Nej, men sen tycker jag också att det är väl det hoppfulla i det här. Liksom, att det är aldrig för sent.
Nej.
Ja, det finns ju stöd att få. Och att oavsett var man börjar så allt kommer bli bättre.
Mm. Och ingen behöver gå ensam.
Nej, man behöver inte gå ensam men ändå se det här. När vi pratar mycket om konsekvenser och allt det här så kan det ju låta som att tänker jag, hur orkar man leva med detta liksom? Men jo, men det gör man ju för att man, genom att jobba med det finns hjälp att få, så blir det ju ljusare.
Just det.
Och som jag känner att jag själv har ju ett betydligt mer fungerande och bra liv idag än för 20 år till exempel. Och att, det blir bättre för alla tror jag.
Tack Jörgen. Ja hörni, mitt varmaste tack och Rice varmaste tack för att ni tre ville vara med oss här idag och dela med er av er kunskap, klokskap, era erfarenheter. Ni är modiga och att ni vågar delta och liksom ställa er i ljuset. Det kommer hjälpa andra som fortfarande lever själva ensamma med sina konsekvenser utan att kanske ha vågat prata om det. Det är förhoppningen, det är därför vi gör de här avsnitten. Så mitt varmaste tack till er alla tre för det här samtalet. Du har lyssnat på RISE-podden. Lyssna gärna på fler avsnitt som du hittar där poddar finns eller via vår hemsida rise-sverige.se.